Från Apostlagärningarnas första kapitel och en vers som för bibelläsaren är välkänd. Men när den helige ande kommer över er skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och så tar vi med ett par verser ifrån andra kapitlet. Vers 37. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Och så står det i den sista verserna, vers 46. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Och de prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Den här åttonde versen i första kapitlet, det kan man säga är själva apostlagärningarnas disposition. Där Jesus säger till lärjungarna att när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Först i Jerusalem, sen i Judeen och Samarien, närliggande områdena, och sedan in till jordens yttersta gräns. Och läser du Apostlagärningarna finner du att de första sju kapitlen handlar om hur evangeliet spreds i Jerusalem. Kapitel 8 till kapitel 12 så är det de närliggande områdena som genomsyras av vittnesbördet, förkunnelsen om Jesus. Och ifrån kapitel 13 och fram, ja, det har inte slutat än. Vi lever i Apostlagärningarna att nå ut med budskapet om Jesus till hela världen. När pingstdagen var inne, och det här skedde, när de fick kraft, när de blev döpta i den helige ande, då står det att de som tog emot den helige ande, de blev som druckna. Det är ju inget för oss positivt ord egentligen, att en människa är drucken. Men det verkade som att deras uppträdande var så hängivet att folk såg dem som druckna. De var ju druckna av den helige ande. De var påverkade av den helige ande. Så de talade hade ett ordförråd som inte de hade haft tidigare. Det bara bubblade ur dem. De talade i tungomål. Och det är klart att folk tyckte att de här är ju inte riktigt vid sina sinnen. Men då står det: då trädde Petrus fram tillsammans med de elva. Och jag tycker det här uttrycket är så fantastiskt bra. För att när Gud vill använda dig och mig att sprida budskapet, då vill han att du och jag ska träda fram, att vi ska våga gå. Petrus hade inte vågat gått om han inte hade blivit fylld med den helige ande. Han var ju den som förnekade Jesus och som liksom drog sig undan. Men så fick han ett möte med Jesus. Berättas om det att han mötte Jesus i ett själavårdssamtal. Bibeln berättar inte om vad som sades. Men efter det så var Petrus öppen för att ta emot den helige ande. Och så träder han fram på pingstdagen och predikar Guds ord. Men han gjorde det inte ensam. Han stod inte ensam. Han hade de elva med sig. De var ett team. Och Gud vill att du och jag ska arbeta för honom. Att vi ska våga träda fram. Men du behöver inte vara ensam, utan du har de som finns tillsammans med dig för att göra en insats och sprida evangelium om Jesus. Läser du Petrus pingstpredikan som han höll här? Vet vad den handlar om? Vad handlar det om? Ja, Jesus. 27 gånger säger han om att Jesus är svaret. Jesus är han som döper i anden. Han förlåter synder. Han gör allting nytt. Och hela Petrus förkunnelse genomsyrades av Jesus. Jag är ibland lite grann så där, lite småkritisk när jag är i vissa sammanhang. Och man talar så mycket om Gud och man talar om Gud och gudstro och religion och att vara religiös. Men det budskap vi har, det handlar om Jesus. Han sa själv Jesus: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Finns inte många vägar till Gud. Finns bara en väg. Och det är genom Jesus. Jesus, han är vägen. Han är svaret. Det är han som förvandlar människor. Och även nu våra flyktingar som kommer. Vilka möjligheter vi har. Att här kommer missionsfältet rakt in i vårt samhälle. Visst ska vi hjälpa dem. Och det måste vi göra, det första vi gör. Men samtidigt har vi ju livets bröd att ge. Att berätta om att Jesus finns. De här har inte mött levande kristendom. Ja, en del har ju det. En del kommer ju från levande kristna församlingar. Flytt för sin tro. Flytt ifrån förföljelse. Och det är klart, de kommer till oss. De kommer till våra församlingar. Men det finns också väldigt många människor som aldrig har talat om Jesus. Och som är vidöppna för att få höra om en levande kristendom. Inte en religion, utan om en relation. De här människorna som blev frälsta på pingstdagen, som tog emot, de tog emot, kan man säga, gåvan Jesus. De sa: vad ska vi göra? Och då sa Petrus: omvänd er. Och ni ska som gåva få ta emot den helige ande. Alltså att ta emot Jesus, ta emot den helige ande, det är att ta emot en gåva av nåd. Det är inte en gåva, den förtjänar man inte. En gåva är inget som man liksom måste göra någonting för att få, utan att utan vidare få det som en gåva. Jag menar, tar jag upp en hundralapp här och frågar: vill ni ha en gåva? Det är klart att jag kan göra det med den här boken. Den är värd 100 kronor. Någon som vill ha den här? Ni ska få en gåva. Är det någon? Han hade förtroende för det. Jag sa: jag vill ge en gåva. Då kom han direkt, sa tack och tog emot den. Alltså, det här är så bra bild på att ta emot frälsningen i Jesus Kristus. Så enkelt är det. Det är att säga: ja tack, ja, det är för mig, jag tror det. Ja, men kära någon, jag måste väl göra något. Ja, det ligger ett inbetalningskort där i boken. Klart att du får göra något om du vill, men det behöver du inte. Du har fått den som gåva. Så du behöver inte göra någon motprestation. Och när vi tar emot Jesus så är det inte en motprestation vi ska göra, att nu ska vi börja gå i kyrkan varje söndag och vi ska försöka hjälpa människor som har det svårt. Nej, du får det av nåd. Nåd, det är att bli behandlad på ett bättre sätt än vad man förtjänar. Det var en bra beskrivning av nåd, va? Att bli behandlad på ett bättre sätt än vad jag förtjänar. Jag har fått syndernas förlåtelse, det är jag inte värd. Men Jesus dog för mig. Och jag har sagt tack Jesus. Och så förlät han mig min synd. Så gjorde han mig till en ny skapelse i Jesus Kristus. Det är en gåva av nåd. Och den är för dig. Allt som ligger i det här området, det är av nåd. De andliga gåvorna. Att bli döpt i den helige ande. Alltså allt det här, det är bara nåd. Det är som att ta emot en gåva. Det är bara att säga ja tack och ta emot det. Gåvan den helige ande, den är för dig. Gud fader, skaparen. Gud sonen, frälsaren. Gud helige ande, hjälpare. Det är gåvor vi får ta emot. Du får ta emot Jesus, du får ta emot honom och då får du också gemenskap med fadern. Men du får också säga ja till den helige ande. Personen, den helige ande, vill flytta in i dig. Och Bibeln använder faktiskt uttrycket att bli döpt i den helige ande. När vi får uppleva det här, då säger Jesus, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Så att även det här att vara ett vittne för Jesus, det är egentligen inte prestationsfyllt på det sättet att jag måste vara bekymrad för hur ska jag kunna vittna om Jesus. För Jesus säger, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft. Ni ska få dynamo. Ordet kraft, det är samma som dynamo. Och du vet, du som cyklar, vad en dynamo är, va? Det genererar. När du börjar trampa, då kommer strömmen och så lyser det. Du måste göra något själv, va? Du måste börja göra det du kan. Då kommer kraften, det som du inte kan göra. Du kommer lyset. Dynamit, det har ju att göra med spränga loss. Dynasti, det har ju med makt att göra. Allt det här finns i ordet. Att du ska få kraft. Du ska få auktoritet. Du ska få det du behöver när den helige ande kommer över dig. Och det första vi ska bli vittnen i, det är där vi bor, i Jerusalem. Jag tycker, när jag läser Apostlagärningarnas andra kapitel, en drömförsamling. Alltså där de möttes varje dag. Vad gjorde de? Ja, de var både i templet och i hemmen. Alltså det är cellgruppen, bönegruppen, men också i den stora samlingen. Och så hade de... De gjorde det inte i en dämpad, tung, allvarsam ton, utan det står att det var i jublande, innerlig glädje. Och det är ju ingen som vi kan skapa själva, men den helige ande skapar glädje. Till och med så mycket så att de ansågs som berusade på pingstdagen. Och jag tror inte det var bara meningen att de första kristna skulle få leva i en jublande, innerlig glädje, utan det är för oss. Så vi behöver inte knäppa till oss och tänka att känslorna får inte ta över handen. Utan om du vill gråta så gråt. Och vill du skratta så gör det. Alltså, kristendom är livet. Det är levande. Det första det var att sprida budskapet där de bodde. De arbetade här i Jerusalem. Och då var det fyra saker som nämndes i texten som jag kanske inte läste men som stod i sammanhanget. Det var fyra saker de höll fast vid. Det var vid ordet, bönen, brödragemenskapen eller i syskongemenskapen och i brödsbrytelsen. Och jag predikade i flera år i Linköping, i den församling som jag fått tjäna, Sionförsamlingen. Och jag, varenda predikan så lyfte jag fram de här sakerna. Fyra gester. Jag hade egentligen fått dem i en artikel, tidningsartikel av Karl-Olof Salberg. Inte just det här, men tankarna. Och så var det så klart för mig. Det finns predikan utan ord. De utgivande händerna. Det är det du har talat om här. Att ta hand om flyktingarna eller lepra. De utgivande händerna. Det är strategin för Guds församling. Att vara de utgivande. Vi är inte de som bara ska ha mer. Och vara rädd för brist, som du sa, utan generöst, utgivande händerna. Det är det första för Guds församling. Det andra, det är de här gesten. Bönen. Utan bön så hjälper det inte hur mycket du håller på och hjälper människor. Alltså bönen är det som öppnar upp i den osynliga världen för Guds välsignelser. Både över mitt liv och över mina medmänniskor. Och över församlingen. En församling som beder. Det är en församling som är välsignad. Jag vet inte om jag vågar säga det, men jag gör det ändå. Ni får väl... Men jag sa det en gång på ett möte och jag fick några på mig. De tyckte jag var inte var visligt sagt. Men jag citerade någon som hade sagt så här. Jag läste en bok, så det är inte jag som har sagt det här egentligen. Men den här som skrev det, han sa så här. På söndag förmiddag, då ser man... Av gudstjänstbesökarnas antal. Hur mycket pastorn är älskad. På söndagskvällens väckelsemöte. Då ser man de som älskar församlingen. Och på onsdagskvällens bönemöte. Då kommer de som älskar Jesus. Hårdra inte det här nu. Alltså, jag menar inte att inte du älskar Jesus för att du inte är med på bönemötena. Men vad jag menar det är att det ligger mycket i just det här med bönen. Min medarbetare i Linköping, Stefan Klar, han berättade om en kille som kom och blev frälst på söndagskvällens väckelsemöte. Och då sa Stefan till honom så här: nu på onsdag har vi bön. Det är veckans viktigaste och största möte. Då ska du komma. Och han kom och hade klätt upp sig i kostym. Han tänkte, det är en riktigt stor möte här. Och han kommer in i den här lilla bönesalen där det var en 5-6 stycken som satt. Och han var alldeles chockad. Men du sa ju att det här var det stora mötet. Alltså jag bara vill bara säga det. Bönen, det är det som öppnar upp. Bönen, de knäppta händerna. Och sen de utgivande händerna. Att mötas i den lilla gemenskapen i en cellgrupp. Och sen att mötas i kyrkan. Att vara med och prisa Gud. Ta emot Guds ord. Vara med och ta emot undervisning. Jag tycker det är bra, eller hur va? De utgivande händerna. Glöm inte bort det här mötet. Så kom ihåg de här fyra punkterna. Utgivande händerna. Knäppta händerna. Uträckta händerna. Och de upplyfta händerna. Vi behöver mötas och känna, vi många. Vi har fest, vi har glädje inför Herrens ansikte. Vi sjunger lovsång tillsammans. Vi tar emot ordet och prisar Herren. Utgivande, knäppta, uträckta och upplyfta händerna. Närområdet. Ja, jag ska bara säga ordet Europa. Vilken utmaning. Lars Uno. Åh, vilka missionsresor vi har gjort med Bibelskolan. Under åren, Bibelskolan på Bjärka var en Europa-inriktad bibelskola. Och vi var iväg till Frankrike, det var Tyskland, det var Ungern och andra länder som Rumänien som fick ta emot Bibelskolan. Alltså, Lars Uno, ni vet att han brinner för Europa. Han har det i sitt hjärta. Och idag mer än någonsin, när Europa är så nära oss. Alltså, vi får inte glömma Europa. Ett av, jag vågar säga, det största missionsfälten. Afrika, Kenya, där vi jobbar. Åh, det finns mycket, mycket mera kristna i Kenya än vad det gör i Europa. Det är bara promille i de här stora länderna. Spanien, Frankrike, Österrike. Alltså det är länder som saknar nästan i varenda. Det finns 120 000 större samhällen i de här länderna som inte har någon evangelisk verksamhet. En utmaning, Europa. Och det sista, ut till världen. Till världens ände. Det är vårt uppdrag. Att missionera. Att sprida budskapet. Vi har. Det är så här nämligen att. Vi har ett sätt att sprida på. Som egentligen är oslagbar. Det är bra med tv och radio och allt det här. Men det finns ett sätt som är ännu bättre. Och det är den metod som Jesus använde. Han tog en och en. Han hittade en pojke som hade lite bröd och fiskar. Och han mötte en Nikodemus. Han tog en rövare på kors och tog han och förde honom fram till frälsning. Alltså Jesus, han vann människor en och en. Och det är ju egentligen våra metod också. Alltså om vi bara förstod vilken idé det är att du och jag tar med oss en var till Jesus. Då skulle ju, om vi får ett helt år på oss att ta med någon till Jesus och låta den människan bli döpt. För det ingår när man tar emot Jesus så låter man döpa sig. Och så kommer man med också i gemenskap. Då skulle det vara, ja, ni fick bygga en ny kyrka. Eller dubblera gudstjänsterna åtminstone. Alltså, det är sån oerhörd dynamit eller dynamiskt i detta att liksom vinna en människa var. Nu är det så här att Lars Uno faktiskt, inte nästa år, men året därpå, så fyller han 70 år. Det stämmer, ja. Ja, det gör jag med. Men det är så här att Lars Uno bad mig nämligen att göra en inbjudan till er. Han ska ha en stor fest nere på idrottsplatsen här i Mariannelund. Och han vill ju så många som möjligt ska komma och vara med på den där festen. Det är april du fyller, va? Juli är det, ja. Det är ju utmärkt på den där planen alltså. Samla människor. Och han sa, se till att så många som möjligt kommer. Vilket datum var det nu? Ja, ni ska få det sällan utav Lars Umlund. Men ni har i alla fall 2 år på er ganska precis. Och då ska jag be faktiskt så här att ni två får 12 minuter på er, nästan en kvart, att berätta för 2 andra att Lars Umlund fyller år och ska ha fest här nere på idrottsplatsen om 2 år. Ni får 12 minuter på er. Och då ska ni säga till dem att de också säger till 2 stycken inom 12 minuter. Och de sen i sin tur säger till 2 stycken inom 12 minuter. Och så sprids budskapet. När tror ni att hela världen har reda på att Lars Uno fyller år? När tror ni? Tror ni att det hinns med på 2 år? Hinns det med på 1 år? Klockan 9:10 ikväll så vet alla människor på denna jord att Lars Uno fyller år. Om ni på 2 stycken säger till 2 inom 12 minuter så sprids den informationen så fort. Och nu blir jag gripen inte därför att Lars Uno fyller år utan därför att Jesus dog för 2000 år sedan. Och vi har inte nått ut med budskapet till alla människor. Vårt uppdrag är ju att berätta Jesus, han har dött för dig. Vi har det bästa budskapet som är, ja, det går parat med hjälp självklart, men det är livets bröd som vi har att ge till människor. Och vi har inte nått ut i hela världen, trots att vi har haft nästan 2000 år på oss. Kära vänner, vad är det vi behöver? Ja, det är ju den helige ande. Kristenheten har saknat den helige ande. Och därför har man genom århundraden inte upplevt den här expansionen som vi har möjlighet till att få vara med om. Gud vill väckelse innan Jesus kommer tillbaka. Och därför ska vi ta emot den helige ande. Låt er uppfyllas av ande. Det är vägen till att få se hur världen blir förvandlad. Glöm inte bort de utgivande händerna, de knäppta händerna. De uträckta händerna till gemenskap. Men också de upplyfta till att celebrera, att fira. Ta emot Guds ord tillsammans i den stora församlingen. Amen.